när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi ber. Tack Gud för att du har gett oss Bibeln. Det finns ditt ord, Herre. Det är ditt ord. Vi får ta till oss det. Lära känna både dig och vad du tänker och du vill. Hjälp oss nu med din heliga ande att kunna vara öppna och ta emot det du vill säga till oss. I Jesu namn. Amen. Paulus, han ger inledningen här en kort beskrivning av oss människor som svaga, gudlösa, syndare. Inte precis så där ljust och positivt. Men det finns en bakgrund till att han beskriver oss människor så. Och jag ska försöka beskriva den bakgrunden just kopplat till det här dramat vi har sett. Gud, han älskar oss människor. Det är därför han har skapat oss. Och vi såg här liksom hur Gud gav den här flickan liv. Och sen har han skapat en massa som han har och gott som han har gett oss för att leva av och njuta av och ta hand om. Och det var riktigt, riktigt gott från första början. En god harmoni mellan Gud och människorna. Men trots allt det där goda som vi har fått så lockas vi på olika sätt att försöka själva fixa det här med att känna mening, trygghet, glädje, tröst. Och försöker fylla våra liv med massa olika saker. Och så vänder vi Gud ryggen. Vi tappar liksom blicken på honom, gemenskapen med honom. Och det här gör att vi gör både oss själva och andra illa. Det blir konsekvensen av det att vi struntar liksom i han som har skapat och tänkt så mycket gott. Och så försöker vi tänka och fixa sakerna själva. Det är liksom lite av bakgrunden till det här att Paulus beskriver oss som svaga, som gudlösa och som syndare. Svaga, ja, vi klarar inte av att göra det goda som Gud har tänkt. Och ja, vi fixar liksom inte det här. Utan Gud så är vi hjälplösa. Vi är gudlösa eller ogudaktiga. Som det står i någon översättning. Vi har gjort uppror mot Gud. Vi vill inte riktigt respektera Gud. Kanske till och med tänker att ja, men vi behöver ingen Gud. Det är för någon fantasi där vi kan strunta i honom. Och vi är syndare. Vi har vänt Gud ryggen. Vi går våra egna vägar och tänker att ja, men jag behöver inte någon annan som leder mig, som bestämmer i mitt liv, utan jag vet minsann bäst själv. Jag fixar det här. Så illa är det väl inte. Men mig i alla fall kanske någon tänker. Visst, jag är inte perfekt, men jag är ju ganska snäll faktiskt och försöker göra så gott jag kan. Och det är bra att vi försöker göra så gott vi kan. Och även om vi inte har, gjort några grova brott, så har vi faktiskt alla syndat, beskriver Bibeln. Vi har alla liksom börjat det här med att gå på en egen väg. Vänt Gud ryggen och brutit relationen med honom. Och även om vi ångrar oss och liksom försöker ta oss tillbaka, då kan vi inte göra det själva. Och det såg vi ju hur det var här. Hon vaknade liksom upp, den här tjejen, att kastade pistolen ifrån sig och försökte ta sig tillbaka till Gud. Men då var det massa av de här lockelserna, frestelserna och det onda själv som stod liksom på något vis nästan längst bak och försökte hålla emot. Det finns krafter som vill verkligen att vi inte ska komma tillbaka till Gud. Och vi klarar inte att lösa det där med vår egen tanke, vår egen kraft eller våra egna prestationer. Men det är också så gott det här drama, tycker jag. Det visar ju så tydligt att Gud, han fortsätter att älska. Även när vi liksom lockas och vi tappar kontakten, vi vänder oss bort ifrån honom. Gud, han längtar efter, han kämpar för att kunna återskapa den här kontakten. Och så tar han själv initiativet medan vi ännu var syndare, står det. Medan vi var ointresserade av Gud, så gör han ändå en räddningsplan, kan man säga, eller börjar genomföra det för att kunna få oss tillbaka till sig. Han väntar inte på att vi ska ta initiativ, utan han tar första steget och kommer hit till världen genom sin son Jesus Kristus för att rädda eller frälsa oss från att gå under för evigt och till att få ett evigt liv. Han vill friköpa oss från det här greppet som alla de här andra sakerna har, så att vi kan vara fria och vara hans barn igen. Så att vi kan få försonas med Gud och få återförenas, som vi såg så gott här i dramat också på slutet. Och då är det Noa läste om i lilla Bibeln, som det kallas, det här bibelordet, Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och Gud, han har en sån oerhört stark kärlek. Och för att få oss att lite grann kanske fatta hur stark Guds kärlek är, så jämför Paulus här våran förmåga till kärlek och Guds förmåga genom att se vad är vi beredda att göra för någon annan människa. Ta det här med vänner. Det är viktigt med vänner. Inte minst när man är tonåring kanske. Man är väldigt beroende av det här att vännerna, kompisarna liksom är med på samma håll som en själv. Och när man pratar om det här, vad är en riktig vän? Ja, då kommer ofta sådana saker som, ja, men det är någon man kan lita på. Någon som alltid ställer upp på en. Och Bibeln stryker under det här att så är det. I Ordspråksboken 17:17 så står det: en vän visar alltid kärlek. En broder till för att hjälpa i nöden. Så både det här när vi själva beskriver vad en riktig vän är och när Bibeln beskriver det, så låter det ju fantastiskt gott. Men är det alltid så i verkligheten för oss? Är det så där perfekt och rosenskimrande, våra relationer till våra vänner? Om några börjar snacka skit om din kompis bakom ryggen när den inte är med, eller de mobbar den, ställer du dig alltid fram och säger att lägg av, det där är min vän? Eller ifall de börjar reta, hur kan du hänga ihop med den där nörden? Va? Kolla liksom. Ställer du, ja, men det är min vän. Eller ifall din vän gör något riktigt dumt, kanske inte mot dig, men gör något som är riktigt dumt, finns du kvar som vän då i alla fall? Ja, hur mycket är vi beredda att göra för en vän? Och så spetsar Paulus riktigt i det här bibelordet på det här med att jämföra våran kärlek som människor och Guds kärlek med att fråga, vem är vi beredda att dö för? Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Någon som är rättvis, schysst i relation till andra människor, som man inte kan anklaga för massa saker. Eller kanske går någon i döden för någon som är god. En god, ja, den har nog säkert den där första kvaliteten också. Den är schysst och rättvis och så. Men dessutom så bjuder den på Nutella på fikat sista gången på konfan eller så kanske. Och gör massa goda saker. Och då har man kanske en annan starkare motivation för att göra någonting. Kanske att man skulle kunna ge sitt liv för någon som är god. Men när Jesus ger sitt liv, då var det inte för någon som var rättfärdig. Inte ens för någon som var god. Utan för svaga, för gudlösa, för syndare som verkligen inte hade gjort sig förtjänade av det där. att få Guds kärlek. Och när han handlar så visar han hur stark Guds kärlek är. Så oerhört mycket starkare. Eller som ungdomar sagt, så fett mycket starkare än vad våran kärlek är. Ja, den är fascinerande, Guds kärlek. Och Gud, han bevisar sin kärlek för oss genom att han ger sitt dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det är frågan om, är inte det här tidernas starkaste kärleksbevis detta? När Gud ger sitt eget liv för oss. Och det här ordet bevisar, det står faktiskt i presens, aktivum. Och det betyder att det är någonting som händer fortfarande. Det var inte bara något han gjorde en gång bak i tiden när Jesus dog. Utan det här korset, det fortsätter att påminna, att bevisa, att förkunna Guds kärlek för oss. Ända in i evigheten. Så stark är den kärleken som Gud har. När vi om en liten stund, eller jag avslutar min predikan, så ska lovsångsgänget här tillsammans, eller konfirmanderna, ja, ni är ju ett bra lovsångsgäng, så ska de tillsammans med oss sjunga en lovsång som heter Reckless Love. Och det här reckless, ett adjektiv, det är inte jättelätt att översätta sådär i det här sammanhanget. Inte om man ska göra det med ett ord i alla fall. Vi har försökt att ha lite kommunikation, jag och Kristoffer här. Kollar man på Google översätt så står det liksom sådär hänsynslös eller besinningslös. Känns inte sådär bra att beskriva Guds kärlek som hänsynslös eller besinningslös. Men så fick jag syn på att det fanns ju faktiskt en definition också på Google översätt av det här adjektivet reckless. Och då handlar det precis om det här, en person som när man gör någonting gör det utan att tänka på konsekvenserna. Att vara obekymrad på det sättet. Och då tror jag att vi är på någonting på spåret. Guds kärlek, den är ju inte hänsynslös mot den som han älskar. Eller besinningslös på det sättet. Men Gud, han bekymrar sig inte för vad det kostar. Vad som händer för honom själv när han älskar oss. Han beräknar inte kostnaderna för det. Och i Hebreerbrevet 12:2 så står det om Jesus att vi ska ha blicken på honom. Han uthärdade korset där utan att bry sig om skammen. Han brydde sig inte om det, Jesus. Det var väldigt skamligt på den här tiden att bli uppspikad på ett kors. Det såg som att den där människan är förbannad av Gud. Det är ett straff ifrån Gud själv att bli uppspikad på en påle. Men han brydde sig inte, Jesus, för han älskar varenda en av oss så mycket. Han tyckte det var viktigare att vi får del av Guds kärlek än vad som hände för honom själv. Jag frågade i början, inledningen där, vad är det viktigaste? Vad är kärnan i den kristna tron? Vad är det som vi på något vis vill förmedla framförallt i konfundervisningen? Så nu har vi skickat med en del annat också. Men vad är det framförallt? Är det kunskapen? Eller är det de här värderingarna? Är det att vi ska göra goda handlingar? Eller är det det här med kärlek? Jag hävdar att det är kärlek. Och framförallt att det handlar om Guds kärlek. Det är grunden. Det är det viktigaste. Utan den så hade vi inte funnits. Då hade inte Gud skapat oss. Och vi hade varit helt körda utan Guds kärlek. Då hade vi fått vara svaga, ogudaktiga och syndare. Men tack vare Jesus, att han liksom tog allt det här som anklagar oss, som försöker hålla oss fast och gav sitt liv för oss, så är vi fria. Gud bevisar sin kärlek för oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och vi älskar därför att han först har älskat oss, skriver Johannes i sitt första brev, kapitel 4. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så det viktigaste är ju först att vi får tag på detta. Att höra om Guds kärlek genom Jesus. Att vi får ta till oss det. Att vi får beröras av det. Och därefter så kommer det som en frukt på något vis där med att vi ska älska andra och göra goda handlingar. Att vi får goda värderingar. Att vi blir i behov av att veta mer om Gud. Få mer kunskap. Vad vill Gud och hur han är Gud och så vidare. Jag vill summera min predikan här med att låna några strofer i den här sången vi snart ska sjunga, Reckless Love. Och vi får upp här andra versen nu. Första raden. When I was your foe, still your love fought for me. Det är nästan som ett eko av det som står i Romarbrevet 5 här. Medan vi var svaga, syndare, och det står faktiskt lite längre fram att vi var Guds fiender, så kämpar Gud ändå för oss, för att få oss till sig. Och sen kommer refrängen. Kan vi få refrängen? Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Och den överväldigande, oändliga, obegriplig, nej, obekymrade, jag vet inte riktigt, kärleken från Gud. Den jagar för att få tag på mig. Den kämpar tills jag är funnen. Den lämnar de 99, alltså får den i den här liknelsen, för att hitta det förlorade. I couldn't earn it. Jag kunde inte förtjäna, eller förtjäna det. I don't deserve it. Jag är inte värd det. Still you give yourself away. Ändå så ger du dig själv för mig. Och den överväldigande, oändliga, obekymrade kärleken från Gud. Amen. Vi ber. Tack Jesus för att du kom hit till vår jord. Att du gjorde för att du älskar oss, alla människor så. Att du Gud vill att vi ska inte vara borta ifrån dig, jag är bunden av en massa saker. Att vi ska få vara fria och vara dina barn, Herre. Att vi får ha liv tillsammans med dig både här och för evigheten. Tack Jesus att du tog allt det här som vi har gjort fel, våra synder, Herre, och bar det på korset. Så att vi kan få gå fria. Ja, din kärlek, den är fantastisk, Gud. Vi prisar dig för det. Hjälp oss att upptäcka mer av den, Herre. Att ta emot den i våra hjärtan. Att vi också får ha kontakt med dig och vandra med dig. Här och nu. Ha dig som vår vän och vår frälsare. Och fortsätta tillsammans med dig ända i evigheten. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi sjunga lovsång.